This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Känslorna som jag hade inom mig, jag har alltid, jag kommer från en familj där vi är liksom 8 barn och endast en morsa, så att när man har haft en morsa som har kämpat sig igenom livet med så många barn och ändå liksom kunnat komma ur det där och presentera någonting bra, då finns det inte, alltså att ge upp, det går inte. Jag tror väl det jobbigaste för henne var att vissa dagar kanske inte har kunnat ställa mat på bordet. Hon var tvungen att jobba, 2 jobb kommer jag ihåg. Och vi var ju inte så gamla alls, så att vi var ju tvungna redan då att ta hand om oss själva. Det finns så många talanger och det finns så många som kan bli så mycket i orten. Och det är många som inte tror på oss, vilket gör att vi måste bevisa oss ännu bättre liksom, än vad kanske någon annan behöver göra. Människor där ute ska uppfostra mina barn. Influencers ska uppfostra mina barn. Nej, barnen kommer hemifrån och där ska de ha en uppfostran för att veta vad de ska säga och göra när de går ut från dörren.
När jag skulle göra research på Kadisagnia så sökte jag som vanligt efter podcast där min kommande gäst deltagit tidigare. Förutom en podd för friidrottsnördar så hittade jag bara en uppsjö av korta sportreportage med de vanliga frågorna, typ hur det kändes och om hon skulle hoppa 7 meter snart. För Kadisagnia är så oerhört mycket mer än friidrott. Hon är en av de klokaste idrottarna jag någonsin har träffat. Och den roligaste också för den delen. Hon talar med värme om sin uppväxtmiljö i Hjällbo, om den speciella lukten av eld i hennes ursprungsland Gambia. Samtidigt så har hon lagt ner mer än de flesta svenskar på att lära sig nationalsången. Häng med på en sprudlande glad resa, för här kommer friidrottsdrottningen Kadisagnia.
Vad gör du i stående längd?
3,22.
3,22, yes, säger jag bara. Då slår jag dig.
Vad har du?
Ja, jag är 3,30.
Nej, men sluta.
Ja.
Jag kan vänta lite. Jag känner mig, jag är fortfarande ung.
Ja, och
jag
tjej.
Precis. Så jag har några år kvar.
Ja, eller hur va? Men du, vad gör du i så här trehopp från stillastående?
Stillastående 3 steg.
Vad har jag? Inte 3 steg, men du vet 3 jämfotahopp.
Åh, oh, gud. Men det kör inte. Alltså, vi mäter inte det.
Ja, jag såg att du gjorde det på någon film.
Ja, är det typ så här grodhopp menar du?
Ja, tyst, precis. 3 grodhopp i rad.
Alltså, vi har inte kört det som test.
Nej.
Har inte gjort. Men jag ska ha det i åtanke så att när vi väl gör det så ska jag komma ihåg.
Kolla det, 10.38.
10.38?
Ja.
Okej. Okay. Påminn mig i slutet av
det. Ja, skämt åsido. Välkommen Kadisagnia till podden Spännande möten.
Tack så mycket, tack.
Hur mår du idag?
Jo, jag mår väldigt bra. Har haft ett väldigt bra pass idag och jag mår allmänt bra. Mm. Saker och ting går i min väg, vilket är skönt. Och ja, livet leker.
Ja, men vad underbart. Vad är ett bra pass?
Ett bra pass är ett pass där jag, alltså känsla är väldigt, Det betyder väldigt mycket för mig under träningspasset. Tekniska detaljer, det är oftast det jag tänker på. Speciellt när det går ihop med att min tränare liksom ser de här tekniska detaljerna och att jag gör dem rätt och att hon vet, bara gör liksom någon klapp eller någonting. Då vet jag att det är ett bra pass. Alltså då vet jag liksom, okej, vi går framåt.
Ja.
Så det är mycket feedback vi har emellan oss och känsla. Mm.
Härligt. Du, vi sitter ju på länk och jag sitter i en studio hos mina kompisar på en reklam- och eventbyrå som heter Fredag. Orsaken till det är ju, vi är ju i samma stad men vi har ju ett litet virus som florerar och du kände liksom att för att inte störa din fortsatta uppladdning så skulle vi ta det på distans.
Precis, coronan, den ställer till för många.
Ja. Har du känt något av någonting själv eller du har hållit dig helt borta?
Ja, men jag har faktiskt klarat mig rätt så bra. Det gäller ändå att hålla sitt ansvar, ta sitt ansvar och hålla avstånd. Och när jag är ute i stan då har jag på mig mask. Och sen så gäller det att tvätta händerna, sprita och allt det där. Det är ändå en bra grej som har kommit ur coronan att man håller sig väldigt ren. Och jag tror också att det är någonting som kommer att följa med oss efter coronan. Så det är bra.
Mm. Hur har tävlingarna utformats? Ingen publik och sådär. Har ni tävlat fullt ändå?
Jo, men så har det varit. Alltså, nu har jag ändå varit med och tävlat nu under coronan. Och det var ju under sommarsäsongen 2020. Och i början av året så var det verkligen att okej, vi visste ju inte hur läget skulle bli. Vi visste väl att coronan började bli mer allvarlig. Men vi visste ju inte heller hur tävlingarna skulle... Om det skulle bli någonting eller ej. Och då fick vi väl besked om att det var många tävlingar som ställdes in. Och för första gången i mitt liv som friidrottare så kände jag väl. Men varför ska jag behöva träna nu? Liksom? Om inte vi har någonting att se fram emot. Men det tog ett tag innan jag kände väl att ja, men okej, vi kör på in case det kommer upp tävlingar. Vilket också gjorde så att det var ju ett väldigt bra sätt att hålla sig igång och köra på. Även fast det var väldigt osäkert om det skulle bli tävlingar eller ej. Men det blev tävlingar och många av tävlingarna arrangerades utan publik. Vilket var väldigt konstigt för att under de 11 åren jag har tränat och tävlat så har vi ju alltid haft publik. Vi har alltid haft folk där som liksom... Ja, liksom peppar och det är alltid en stämning. Men nu helt plötsligt så var det var ju dött. Så att, men det fick också oss som hoppade och tävlade att peppa varandra istället. Och verkligen lägga mycket mer tid på att försöka och få till en god känsla och en god stämning på plats. Så har det väl varit att man får hjälpas åt istället.
Det måste ju ha ekat rätt bra, för ni är ju rätt så bra på annars på att gapa och klappa igång publiken.
Vi var ju tvungna att bli ännu bättre på det, så att ja.
Det kan vara så att klappa vaktmästaren och...
Så var det ju typ såhär, alltså arrangörerna och så vidare fick klappa och krattarna fick klappa så att alla fick verkligen göra sitt yttersta för att det skulle bli en bra stämning. Så det var ju väldigt bra.
Du, men det blev inget OS i sommar heller. Hur kändes det? Var du väldigt besviken?
Alltså faktiskt inte. Jag var rätt lugn när det kom till sommaren med tanke på att jag hade varit skadad. Jag hade precis kommit tillbaka från en korsbandsskada. Så att det enda jag tänkte på var väl att ta det lugnt. Försöka få en hel säsong. En bra säsong som jag även... liksom kan få nytta av till nästkommande säsong, vilket är detta året där vi kommer att ha OS. Så för mig var det väldigt viktigt att ha en stabil säsong där jag hade bra hopp, liksom en bra längd genom alla tävlingar, vilket jag också fick med mig. Och det är också en bra träning att ha med sig. Samt så var det var ju bra att inte OS blev av, med tanke på att det är inte rättvist för många andra som inte har kunnat träna på. Jag tror att inför nu 2021 så har ju många haft lite bättre chans till att träna och förbereda sig inför OS-et, vilket gör att det blir ett mer rättvist OS.
Men den platsen du hade där, eller behöver du kvala in, eller har du kvar din plats där?
Nej, jag behöver fortfarande kvala in. Det är ju det tråkiga, för att saken är den att SOK då, Svenska Olympiska Kommittén och även Världskommittén, de har satt att man får börja kvala in ifrån december. Men det funkar ju inte här i Sverige, för vi kan ju inte träna utomhus i december, vilket gjorde att amen, det blir lite svårare för oss. Men det blir också lite enklare för andra som befinner sig i varmare länder och som tränar utomhus i december, som exempel Nya Zeeland, Jamaica och alla de här varmare länderna. Så att vi får väl köra inomhus, och så får vi väl hoppas på att det löser sig och att man ändå kan liksom få rätt förutsättningar för att kunna kvala in.
Mm, det får vi hoppas. Du, långt har du hoppat. Vad är personliga rekordet?
6,92.
Det är ju bara 8 centimeter från 7-metersgränsen.
Det låter inte så mycket, men varje centimeter. Alltså jag har lärt mig att liksom fira för varje centimeter, för att ju äldre du blir, desto jobbigare blir det. Och speciellt när du kommer upp på de längderna, så blir det jobbigt att nå de här centimetrarna. Så att man ska verkligen vara glad för varje centimeter man liksom hoppar över.
Ja, för jag tänker 8 centimeter, man mäter upp det mellan fingrar, det är ju ingenting.
Men det är ju typ så. Alltså man tänker bara, om jag bara kunde ha hållit liksom benen lite längre upp. Men det är så att man kan tänka på, men det är lite svårare att göra.
Men har du hoppat över 7 meter på träning? Mm-hmm. Ja, men då vet du ju att du klarar det.
Faktiskt, men det är fortfarande väldigt här. Okej, jag vet att jag kan göra det och jag vet att jag har gjort det. Men det är också, allting ska ju liksom vara perfekt. Alltså plankträffen, ansatslöpningen, farten, formen ska vara bra. Underlaget ska vara bra, vädret ska vara bra. Så att man kan ju bara önska, men jag ändå, nu har jag ändå liksom haft en väldigt fin säsong där jag har visat att det går framåt, och det är viktigt att ha den här grunden med sig i resten av säsongerna.
Hur viktigt är det att ta det där 7-meters sträcket?
Alltså nu blir det ännu viktigare med tanke på att alla tjatar på mig.
Jag tänkte just säga det, hur många gånger får du den frågan?
Alltså gud, alltså om jag hade sagt det och hade jag liksom fått kronor för hur många gånger som jag liksom fått de där frågorna, så hade jag varit rik just nu. Men jag har fått dem väldigt många gånger, men det är klart att man får det. Det är många som bryr sig och det är många som ser fram emot att det där rekordet tas. Och det gör jag också. Liksom. Annars hade jag inte tränat. Man vill ju bli bättre och bättre. Men jag vet ju också vilken resa jag har haft och jag vet vilken bakgrund jag har haft. Så att jag försöker ju ta det lite lugnt och ta steg för steg och inte stressa någonting, för det kommer inte göra mig gott. Utan det är väl bättre att bara liksom köra som planerat.
Men är det en morot eller är det en press?
Nej, men det är en morot, för att jag alltid, varför jag tränar som jag gör är för att jag ska blanda mig i eliten. Jag vill ju vara bäst i världen, och för att jag ska kunna vara det så behöver jag ju hoppa över 7 meter. Så det är ju väldigt bra att den här gränsen inte är nådd i Sverige hittills. Så det blir absolut en morot.
Mm. För svenska rekordet är ju 6,99. Hur mycket tror du Erika Johansson grämer sig över att hon inte kommer över 7 meter?
Alltså gud. Jo, men jag tror att hon tänker på det absolut och önskar att hon gjorde det. Det är ju någonting som alla längdhopparen önskar oavsett vilket land du befinner dig i. Men jag hoppas, håller tummar och tår. Du kan inte se mina tår just nu, men jag håller dem. Hoppas att man kommer över den linjen.
Men hur skulle det kännas om du inte skulle klara det i din karriär? Skulle det vara någonting som du skulle gå och fundera på sen resten av livet?
Jo, men det är klart att det hade varit det, för att det är ett stort mål för mig att liksom komma över den linjen. Hade inte det blivit av, ja, vad hände då? Alltså, då får jag väl liksom ha mina andra fina accomplishments som jag får tänka på och liksom vara glad över. Sen så får jag väl hoppas på att jag slår andra mål i livet på andra sätt.
Ja, det är ju så. Det är inte, allting handlar ju inte bara om 7 meter här i livet.
Precis, även fast det kanske känns som det.
Ja. Du, om du inte hade hoppat längdhopp, vad hade du gjort då i sporthänseende?
Jag hade nog spelat fotboll. Spelat fotboll som topp. Det hade jag gjort.
Varför det?
För att det, alltså du liksom, den här uppmärksamheten, och jag ska inte säga att jag älskar nej, men alltså det blir en helt annan grej när man spelar topp. Du får liksom, bollen ska passas till dig och det är du som ska göra mål. Och det, när man gör mål och alla bara liksom kommer och hoppa på en och det, alla är glada och du känner att du har gjort någonting för laget och det, för att orsaka den här glädjen. Det är sån underbar känsla och jag älskar lagsport och jag saknar faktiskt att spela fotboll. Jag gjorde det innan jag började med friidrotten. Så jag saknar verkligen det. Det är annorlunda från friidrotten där man är liksom ensam, där man står där helt själv liksom på banan.
Jag trodde faktiskt att du skulle spela gymnastik.
Är det så?
Jag trodde det.
Alltså det hade jag absolut velat hålla på med, men alltså jag vet inte om jag är så bra på det, så därför sa jag på bollen.
Nej, men jag bara lyssnade på någon intervju som du hade gett där du sa det just att du, jag tror var på OS i Rio, och att du gärna vill gå och kolla på gymnastik och att du kanske hade velat vara bra i gymnastik.
Absolut, absolut. Det är ju väldigt bra att vara smidig och liksom stark. De är ju allmänt starka. Men jag tycker att det är så himla fint att se på. Jag brukar ofta sitta och kolla på det på mobilen. Jag följer ju de här USA-gymnastikgrejen. Det är så himla coolt. Och man får så här rysningar och jag känner bara, tänk om jag hade kunnat göra det där. Men jag tror att jag är för lång för att kunna göra alla de där grejerna just nu.
Hur lång är du?
1,72.
Är det för långt i gymnastik?
Ja, de är väldigt korta. De börjar ju väldigt tidigt och det orsakar ju också att de inte, de liksom, alltså växten, den bryter av väldigt tidigt, vilket gör att de håller sig korta. Ja, just
det. Vi sa ju det lite i uppsnacket här när vi pratade med varandra på telefon, så sa jag just det att jag tyckte att gymnastik och friidrott är ju alla idrotters moder.
Absolut, absolut. Det är ju väldigt bra att liksom komma från gymnastiken och börja med andra sporter, och detsamma med ballett. För där får du den här smidigheten, du får liksom känsla för att kunna, ja, alltså vara bra inom friidrott eller fotboll eller vad det nu är. Det är en väldigt bra grund.
Du slog ju igenom som 16-åring redan. Mm. Kan du berätta lite om det där första guldet som du tog?
Åh gud, ungdoms-OS-guld. Så roligt. När jag tänker tillbaka på den tiden så är det verkligen allting runt omkring. Alltså jag kommer ju som sagt från en bakgrund där jag höll på med många sporter och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt intressant att prova massa nytt. Så att när jag hittade friidrotten så var det väl att jag fastnade främst för att jag hade massa vänner där och vi hade kul. När vi åkte ut på resor så gjorde vi det tillsammans och det blev stora grejer utav det och jag hade aldrig varit med om någonting liknande. Så att de här resorna och åka på tävlingar och det var liksom inte att prestera utan det var väl att ha så roligt som möjligt. Så att det där höll mig kvar. Sen så insåg jag väl att jag var bra i vissa grenar och jag började med friidrott när jag började med tresteg som jag tyckte om väldigt mycket. Och därefter så insåg vi väl att ja, men det här går bra liksom, även fast tekniken inte satt där. Jag hoppade som en kratta liksom, men resultaten kom. Och sen så fick jag vara med på ungdoms-OS då i Singapore. Och alltså det var det bästa. Det var så roligt och man fick träffa så mycket folk från olika länder och bo i en OS-by. Och helt plötsligt så finns det liksom ett kylskåp där med gratis dricka. Man bara, sen när har saker och ting varit gratis liksom? Man bara, det här är livet. Men det var så kul och det hela atmosfären, det var magiskt. Så att när vi väl började tävla, jag var ju nervös. Men jag kände att alltså jag har ju hoppat bra liksom. Och medalj är absolut någonting jag vill ha. Sen att jag fick till det där fina hoppet, det var guld. Det var nice verkligen.
Men vad tänkte du då? Tänkte du liksom, fan, 16 år, OS-guld, visst det är ungdoms-OS, men ändå, den här vägen är ju spikrak.
Ja, alltså det var väl mer att jag hade väldigt roligt, så jag tänkte inte så seriöst på det, utan jag ville ju självklart fortsätta ha kul. Och om det här innebar att ha kul så ville jag fortsätta med det. Vilket jag också gjorde, så att det blev väldigt mycket hopp, men med så dålig teknik som jag hade och en sämre grund så kom det skador också, vilket blev vilket inte alls var så kul.
Men har du sett någon svårighet med den här tidiga framgången? För du kom i en motgång då också.
Absolut, absolut. Och när den här motgången kom så var det ingenting, jag var inte förberedd på det. Utan jag kommer ihåg att när jag drog korsbandet så var det att vi åkte och kollade upp det hos en läkare. Och när vi sitter där hos läkaren och läkaren säger, du måste operera dig. Och jag sitter där och tänker bara, va? Vadå operera dig? Vad ser du? Och jag tänkte bara, nej, jag ska inte operera mig. Jag kommer inte göra det, för att jag var inte beredd på det. Jag var inte mentalt beredd på att något sånt skulle hända just då. För jag tänkte ju att jag var ju ung, hur kan det här hända mig? Så att jag sa nej, jag vill inte operera mig, för att jag var i chock. Och jag visste inte riktigt, jag vågade inte riktigt. Och då när jag kommer ihåg att nästa dag så kommer jag in till träningshallen och alla har fått reda på att jag har sagt att jag inte ska operera mig, och alla är på mig liksom bara, du måste operera dig, du måste göra detta, du måste göra detta. Och jag bara, men varför ska alla säga till mig vad jag ska göra? Jag vill inte göra det och jag kommer inte göra det. Så att jag väntade ett helt år. Visst, min rehabtid hade kunnat minskas liksom med ett år, men det var väl det jag bestämde mig för att göra just då. Och det året körde jag bara rehab, jag kunde springa och så vidare. Knät var ändå väldigt stabilt. Jag kunde springa på och köra liksom vanlig träning förutom att hoppa. Men jag körde väldigt mycket rehab för att verkligen se till så att när jag kom tillbaka och opererade mig så skulle knät vara stabilt nog väldigt fort liksom efter operationen.
Alltså du bestämde dig för att operera efter ett år först då?
Efter ett år, ja. Mm.
Men hur klarar man en sån motgång? För menar, hur orkar man träna ett helt år med i princip bara rehab?
Jag tror att de här känslorna som jag hade inom mig, jag har alltid jag kommer från en familj där vi är liksom 8 barn och endast en morsa, så att när man har haft en morsa som har kämpat sig igenom livet med så många barn och ändå liksom kunnat komma ur det där och presentera någonting bra, då finns det inte, alltså att ge upp, det går inte. Speciellt om det är någonting du älskar. Och det friidrott är någonting jag älskar och jag brann för det. Det gäller att man brinner för det man gör för att inte kunna ge upp. Och jag såg verkligen, alltså det positiva med att komma tillbaka. Och det är så här att längta. Åh, jag vill så gärna stå där igen. För att jag var inte klar. Jag visste verkligen det. Jag kände att jag har så mycket mer att komma med och ge. Så att för mig, det går inte att ge upp. Jag måste väl bara kämpa mig igenom det här. Och visst, det var tråkigt, för att jag kommer ihåg att jag satt i tv-rummet med min mamma och vi skulle ha åkt på EM i Barcelona. Och du vet, alla mina kompisar åkte dit och du vet, man såg liksom på Facebook på den tiden och man skrev ju med dem och du vet, alla såg verkligen fram emot det. Vilket jag också gjorde, men vad ska jag göra? Jag var ju tvungen att sitta hemma och liksom kolla på dem och tävla. Och det var en jobbig sommar faktiskt. Det var en väldigt, väldigt jobbig sommar. Men det min mamma sa till mig då var att allting har sin tid. Det här var inte din tid att åka dit och tävla. Men din tid kommer. Och det där, även fast det kanske inte låter så himla stort, men det där var väldigt stort för mig just då. Och det fick mig också att inse att okej, vet vad? Allting har sin tid och det jag kan göra just nu är att köra min rehab och göra det jag kan göra för att komma tillbaka så fort som möjligt, så jag också kan få liksom få den här glädjen av att tävla igen.
Men hur mycket stöd fick du av din tränare?
Åh, jag fick väldigt mycket stöd. Det var ju i början av vår samarbete också faktiskt.
Ja, berätta om det.
Katrin, hon alltså hon är så rolig. Hon skulle nästan kunna vara min mamma, ärligt talat. Alltså vi är så lika och vi är båda envisa. Så att det kan bli trubbel ibland, men när vi väl kommer överens så kommer vi överens. Men hon är en otroligt engagerad tränare, en supersupport verkligen, som har funnits där för mig och verkligen inte gett upp på mig, även fast jag har liksom, jag har skadat mig och så vidare. Och när jag verkligen har behövt henne så har hon varit där och se till så att jag liksom fått allting jag behövt. Men Hon supportade mig väldigt mycket. Hon var här under alla de här stunderna där jag körde rehab. Och hon såg verkligen till att jag gjorde väldigt mycket mer utav den rehab, det rehabprogrammet jag fick. Hon såg verkligen till så att jag kom tillbaka snabbare, absolut. För vi körde ju här också, även fast jag hade ju min rehabprogram och min fysio. Så att hon har ju betytt väldigt mycket och jag är väldigt glad över att ha henne faktiskt.
Du, vi ska komma in på det strax här. Du är uppvuxen i Hjällbo. Ja. Och det finns ju en annan friidrottspersonlighet som ju kommer från Angered, Jannik Trigaro. Och honom har jag haft i podden tidigare. Och han sa ju det att ja, men motgångar, jag har haft rätt många motgångar, sa han, men jag har bra nytta av att jag är från Angered.
Det är exakt så det är. Alltså jag tror att om du kommer från ett ställe, om du har blivit uppväxt på ett sätt där du inte haft allting, du har varit tvungen att kämpa för att exempelvis ha mat på bordet och du har gått igenom det livet. Alltså, man vill inte vara där. Man liksom har nytta utav det. Man vet hur man kan kämpa. Man vet hur det är att liksom inte ge upp. Och det är precis det man inte ska göra när man liksom kommer ut i livet, utan man ska kämpa för allting man vill ha. Och att ge upp, it's not an option.
Varför blir man så bra på det när man växer upp i den här typen av omgivning?
Jag tror det är för att man har fått känna på liksom svårigheter. Och om man har fått kämpa hela sitt liv så vet man, blir van vid det. Det är ingenting som man tänker liksom, oj okej, hur ska jag göra nu då? Utan det blir att man hamnar i den liksom, alltså mindsetet, och det bara tar över. Det finns så många talanger och det finns så många som kan bli så mycket i orten. Och det är många som inte tror på oss, vilket gör att vi måste bevisa oss ännu bättre liksom, än vad kanske någon annan behöver göra för att folk ska tro på att vi kan bli någonting. Vilket gör också att vi lägger in mer krut i det vi gör. Vi bestämmer oss för någonting och vi gör det och vi ser till att göra det bra. Så att jag tror att det hjälper en absolut.
Men hur har Hjällbo format dig som person, tycker du?
Åh, jag älskar Hjällbo. Alltså jag älskar orten. Jag är så glad att vi flyttade dit faktiskt. För att det är så mångkulturell liksom ställe. Och jag har haft nytta av att liksom lära känna så många människor med olika bakgrunder. Man lär sig av varandra. Och samt att alla är så olika men ändå så lika på ett sätt. Det är guld värt. Man kan ju se sig själv i många som bor där. Och man kan ju även lära sig av varandra. Och det tar till sig kunskap från varandra och ta med det till senare livet.
Men är du född där ute?
Nej, jag är född i Helsingborg, Skåne. Jag pratar inte skånska, men det kan komma. Och sen så flyttade faktiskt till Göteborg när jag var 5. Så ja, men jag brukar oftast åka iväg till Skåne för att hälsa på bröder och ja, syskonbarn som bor kvar där.
Du har ju redan pratat om mamma. Vem är mamma?
Mamma är alltså mitt hjärta, mitt allt. Utan den kvinnan så hade jag dels inte varit här, men jag hade inte varit där jag är idag. Alltså, hon är en förebild för mig, och det är också för att jag har sett hur mycket den här kvinnan har kämpat. Jag har haft en barndom som liksom, det har varit upp och ner. Det har inte alltid varit en dans på rosor, men jag tackar henne ändå för alla de fina stunderna vi fick. Trots svårigheterna. Samt den kämparglädjen och kämparglöden som hon har visat oss att aldrig ge upp. Och hon har alltid stöttat oss oavsett vad. Liksom, gör ni det ni vill göra, det som gör er glada. Och jag kommer stå bakom henne. Hon har alltid stått bakom oss barn. Och sett till så att vi har det vi behöver för att kunna bli de människorna vi är idag.
Vad var det jobbigaste för henne under den här perioden?
Jag tror väl det jobbigaste för henne var att vissa dagar kanske inte har kunnat ställa mat på bordet. Hon var tvungen att jobba, två jobb kom jag ihåg, och vi var ju inte så gamla alls, så att vi var ju tvungna redan då att ta hand om oss själva. Och jag tror också att det har hjälpt oss att växa upp liksom tidigare än vi annars hade gjort, för att vi var ju tvungna att ta hand om oss själva. Vi var ju tvungna att sköta hushållsarbete, vi var tvungna att betala räkningar och lära och allt det där. Så det är jag väldigt glad över, för att jag lärde mig väldigt mycket innan jag flyttade hemifrån. Jag brukade ju gå och handla åt morsan, jag brukade ju betala räkningar. Hon lärde mig alla de här grejerna som man ska lära sig innan man flyttar hemifrån, så att det var mycket kunskap man tog med sig.
Du var fullärd när du flyttade hemifrån?
Absolut, jag var en vuxen kvinna, okej.
Var kommer mamma ifrån?
Hon är från Gambia. Hon är från, och även pappa.
Mm. Mm. Vad gör pappa? Vad har du för relation till pappa?
Alltså, vi har inte någon relation alls faktiskt, vilket är väldigt tråkigt. Jag har väl bara mamma vid mig. Så att mina äldre bröder och mina systrar, de har väl fått agera pappa. Har det ju väl blivit. Så, ja.
Bor han i Sverige?
Han bor i Sverige, han bor kvar i Skåne, gör han. Ja.
Så han har koll på att du är en av världens bästa längdhoppare?
Ja, men det har han, det har han.
du hade ju ett gäng syskon, vilket nummer är du i den syskonskaran?
Yngst, så himla tråkigt. Alltså verkligen. Jag kommer ihåg att jag var på min mamma liksom när jag var yngre. Jag bara, kan inte få till syskon? Alltså, jag har alltid älskat att ta hand om barn. För jag kommer ihåg när jag var yngre, så var det liksom många kusiner som kom. Det var nästan som ett dagis hos mig, alltså, för att alla kusiner kom och lämnade sina barn hos mig. Och så gick jag ut med dem och liksom hade kul. Jag har alltid älskat barn, så jag tyckte det var jätteroligt. Och då så ville jag ju självklart ha ett syskon, men det fick jag inte. Tråkigt nog. Men mina syskonbarn, de får vara mina syskon också.
Men dina syskon, eftersom du bara hade stora syskon, så måste du vara det mest väl omhändertagna barnet där då?
Så är det. Jag vill säga inte det högt, men så är det. Alltså, det är så kul. Jag kommer när jag var yngre liksom, när jag och syskonen hade bråkat, och så sprang jag till min mamma. Och sen så sa jag liksom, alltså, de vill slå mig liksom, eller de vill nypa mig. Så hon bara, lämna min dotter i fred. Och så låg en stor hand om mig. Jag bara, det är exakt så det ska vara.
Det är ganska imponerande. Men vad sa ni? Du var 7 syskon.
Vi är 8 styckna. Så 5 tjejer och 3 bröder.
Det är ju ganska fantastiskt att hon orkade ta hand om alla er. Vad jobbade hon med?
Hon jobbade inom hemtjänsten. Gjorde hon. Så det var ett långt tag i Helsingborg samt här i Göteborg då. Hon har alltid älskat människor och ta hand om folk liksom. Så att det där var ett perfekt jobb för henne faktiskt.
Men hon sa att hon hade 2 jobb.
Ja, hon hade det. Och sen så jobbade hon även i Findus i Helsingborg. Men när hon kom till Göteborg så jobbade hon hos Estrella. Så Estrella och hemtjänsten.
Hur klarar man av att jobba 2 jobb på en dag? Jag tycker att det är nog med ett jobb.
Ja, men så är det ju, självklart. Men jag tror att när du har dina måsten och du har liksom en responsibility som du måste ta hand om, så tror jag att det där blir... Alltså, det måste gå runt. Och så var det väl för henne. Och samt att hon hade bra kollegor och hon hade kul på jobbet också. Visst, det är krävande, men... Jag tror att när man får de här delarna också, som bra kollegor och bra arbetstider och liksom en bra chefer och en bra chefsledning, så blir det liksom lite lättare.
Men hur gick det i skolan då? Kunde du ta hand om allt själv där? För det är ju många som får service hemma och curling och så vidare, och se till att barnen läser läxor och så vidare. Hur gick det till hemma hos dig?
Jo, men så var det faktiskt. Alltså, som tur var så... kom ju de här syskonen till bra hjälp då. Men hade jag svårt i skolan, så hade jag ju mina syskon som hjälpt då. Så att de hjälpte mig väldigt mycket. Men jag var inte så förtjust i skolan. Alltså, jag var verkligen inte det. Jag önskar faktiskt att jag vore det mer än vad jag var. Men nu är det annorlunda. Men då så var jag inte alls så himla förtjust i att gå till skolan. Utan nej, jag tyckte att det var så kul.
Fanns det någonting som var kul i skolan?
Idrott. Det var det roligaste, men allt annat det var inte så roligt. Förutom att vara där med vänner.
Du verkar ju otroligt positiv om man följer dig och ser intervjuer och så vidare. Och bara så här långt i den här intervjun. Men är du alltid så där glad och positiv?
Alltså jag tror att den positiva delen tar över väldigt mycket. Men det är klart att jag har ju mina negativa liksom, tider i livet också, absolut. Jag är ingen robot. Men det här positiva, jag tror jag får det från min mamma faktiskt. Och ändå kunna se det ljusa i livet. Och jag tror att jag... Alltså jag värdesätter väl de här roliga stunderna och det... Och det är väl det som lyser upp i mig och jag tycker att mycket är roligt och mycket är kul och så vidare. Och jag försöker liksom bara push forward.
Vi nämnde Gambia. Var ligger Gambia ens?
Västafrika.
Västafrika? Har du varit där?
Mm. Ja, flera gånger.
Hur upplever du att komma dit?
Så roligt. Det är underbart att komma dit liksom. Det blir ett helt annat språk, en helt annan kultur. Maten är helt annorlunda och så har vi solen och själva landet, alltså när man det luktar typ eld. Alltså vi jag kan säga, det luktar eld. Alltså det är skitkonstigt, men ibland när man känner den här lukten liksom och jag bara oh my god, jag är i Gambia just nu. Alltså det är en underbar lukt. Och nej, så underbart. Det är så när man sätter sig, när man åker taxi eller en sån här stor buss och det är dörrarna, det är inte som här liksom att de stänger de här bussdörrarna utan de är ju öppna och så står det en person utanför som ropar upp liksom folk. Så att de, istället för att det står exempel att bussen går till Angered så är det en person som ropar vart bussen åker. Så är det folk som bara, jag ska med den här bussen så hoppar de i bussen. Och det är bara så himla annorlunda men det är så underbart. Det är kul att få vara med om det.
Vet de, känner de till dina friidrottskvaliteter även i Gambia?
Ja, faktiskt. Det är många som brukar liksom skriva till mig från Gambia och sen så brukar de även uppmärksamma mina resultat då på såna här gambianska hemsidor och så vidare. Sen kusiner där borta som skriver, ja men vi såg det på tv och allt det där. Så det är kul att jag har nått hela vägen dit också.
Men att tävla för Gambia var aldrig aktuellt?
Nej, Sverige är ju mitt land. Jag är född här och jag älskar Sverige och jag älskar Gambia men jag känner mer att det är Sverige jag vill tävla för och jag känner väl mer att det här är mitt land just nu.
Men hur känns det att komma till Gambia förutom att det som du berättar här? För att jag har ju hört en del som säger att när man just är i den typen av situation som du är att man inte är hemma riktigt någonstans. Man är inte hemma när man kommer till det landet som man egentligen har sitt ursprung i. Men man kanske inte heller känner sig riktigt hemma i det landet där man bor eller där man är född och uppvuxen.
Precis, jo men absolut kan man ju känna av det ibland. Jag tänkte faktiskt på det för någon månad sedan liksom att jag har ju sett vissa kommentarer när de har exempel lagt upp mina resultat på gambianska hemsidor. Och där är det många som kommenterar, ja men hon är ju svensk och hon tävlar för Sverige. Och här när jag bor här så finns det självklart folk som bara, ja men du är ju inte helt svensk. Och man bara, jag är född här så att jag är lika mycket svensk som du är. Oavsett hudfärg. Så det är ju liksom, det dras ju självklart men jag känner att jag har fått liksom båda delarna och jag är väldigt stolt över det. Jag har två kulturer, jag har två språk och det jag känner mig rik på grund av det. Samt när jag åker till Gambia så kan jag ju språket, jag kan ju kommunicera med folket. Jag känner mig hemma där och vet, när man blandar sig med sina kusiner och när man åker och träffar släkt och så vidare. Att man känner sig inkluderad och det är ju tack vare att jag kan språket och att jag förstår vad folk säger och kan interact på det sättet. Och samma här i Sverige. Jag känner inte mig mindre svensk på grund av att jag är mörkhyad och att jag har föräldrar från ett afrikanskt land.
Vad heter språket i Gambia?
Mandinka.
Mandinka? Okej. Okay. Ja. Ja. Spännande. men du, hur viktigt var det för dig att kunna svenska nationalsången?
Det var så viktigt. Alltså, jag ska berätta en sak. Grejen är så här att jag kunde inte den. Förrän jag var inför ungdoms-OS så hade vi en sån här, det var en pre-tävling och där var det ju två svenskar med och så två från varje land då. Och den bästa svensken skulle då få platsen till ungdoms-OS. Och då vann jag ju den tävlingen, det var i Moskva. Så det var en sån här olympisk kval då. Så då vann jag den och när jag väl stod där uppe och svenska nationalsången spelades upp så kunde inte jag den. Och jag tänkte bara, men herregud, det här är skämmigt, alltså det här är inte okej. Men efter det så kom jag ihåg att jag spelade in den och så hade jag den på min, jag hade en liten sån här iPod eller vad det nu var. Och så lyssnade jag på den varje dag i skolan och utanför skolan och det så här, lärde mig den. Och när jag väl kom till ungdoms-OS så sa jag, nu har jag inte lagt ner den tiden för att kunna lära mig svenska nationalsången för att ställa mig på andra eller tredje plats. Nu ska jag komma etta så att de kan spela den och jag kan sjunga med. Alltså, det här, no waste. Och det var det jag fick göra, tack och gud. Så det var jag väldigt glad över.
Men var det viktigare för dig på något sätt att kunna svenska nationalsången än kanske de som ser infödd svenska ut som där man inte, man ska säga, som inte är mörkhyade?
Ja, men för mig tyckte jag det var väldigt viktigt. Inte så att jag tänkte att ah, men jag är mörkhyad och jag måste liksom lära mig, även fast inte många andra som är infödda svenskar kan det. Men det var min plikt att kunna den med tanke på att jag tävlar för mitt land och då måste jag ju kunna nationalsången, alltså det är no doubt. Så att det var en läxa för mig som jag fick göra och I did it.
Mycket bra. Jag kan bara relatera till det själv, för jag är ju faktiskt också född av utländska föräldrar. Men det syns ju inte så noga, men mina föräldrar är från Tyskland.
Ja, jag tänkte det faktiskt, för jag läste på ditt efternamn så tänkte jag fråga.
Nej, men just det här att jag kan relatera till, åtminstone som barn och tonåring, att jag var nästan, för mig var det viktigt varje dag att vara svensk. För på något sätt att det var viktigare för mig att vara svensk än vad det kanske var för mina kamrater.
Jag förstår det. För du vill ju självklart liksom att du kännas exakt likadant som, alltså du vill ju ha den känslan.
Och det blev lite en mix nästan för mig, för det var nästan att jag kände liksom att ja, men jag har liksom ingenting med Tyskland att göra, utan jag är svensk, men nästan ybersvensk på något sätt. Har du känt den känslan också någon gång?
Nej, faktiskt inte, utan jag har väl känt av att jag, alltså, jag har ju varit väldigt glad över att jag är gambian också, och jag försöker ju liksom visa det och det, jag är stolt över det. Så att det är inget negativt om någon frågar, ah, men vart kommer du ifrån? Alltså, jag är väldigt glad över att säga, ah, men jag är från Gambia. Sen så förstår jag liksom att det, när man är exempel, när man har vänner och så vidare som är alla svenskar. Och det, man vill ju verkligen också vara jättesvensk, man vill ju vara som dem. Men det är också bra att du har två etniciteter. Liksom, att du har en historia från Tyskland och du har en historia från Sverige. Liksom, du har båda bloden i dig. Så det är fint ju, det är en jättefin grej. Men kan du tyska?
Jajamän, flyttade.
Bra! Ja. Oh my God, jag är så glad över det. Det är jättebra, för att det är många föräldrar också som exempel kommer till ett nytt land och istället för att liksom hålla kvar vid de här sederna och hålla kvar vid kulturen de har med sig hemifrån, så släpper de allt det där och liksom inte lär barnen någonting om det de har där hemma. Vilket också gör att många barn känner sig vilsna. De vet liksom inte vart de kommer ifrån. De vet ju inte vad liksom, alltså, vad det är för kulturer de har. Jag tror att det där är en viktig grej att man tar med sig när man skaffar barn liksom, och när man har olika kulturer med sig. Man ska inte skämmas för det man har fått, utan det där kommer bara göra barnet liksom rikare i livet, tror jag. Alltså, det kommer ge väldigt mycket.
Mina föräldrar kunde ju inte svenska när jag föddes, så det blev ju naturligt att det blev tyska. Sen fick jag lära mig svenska i skolan sen, eller när man var ute och lekte med de andra kompisarna.
Det var ju positivt på ett sätt ändå, att de inte kunde svenska där liksom.
Ja. Du, det här med ekonomi har vi varit inne på. Hur mycket affärskvinna är du?
Alltså, ge mig dina pengar ska jag räkna. Nej. Men gud, nej, men jag älskar business, jag älskar ekonomi. Jag kommer ihåg när jag var yngre så brukade jag, vi hade en liten kiosk bakom oss. Så brukade jag gå dit och köpa lite godis och så klippte jag dem i bitar och ställde upp ett bord hemma i tv-rummet. Satte jag lite prislappar och så liksom hade jag en godis som var kanske så här lång. Så klippte jag den i 4 bitar och så sålde jag den för det priset som jag köpte den gärna för. Och så tvingade jag familjen att komma och köpa. Så på så sätt så inledde jag då min business som då ska evolve in till vuxna livet. Men jag älskar det, jag tycker det är svinroligt.
Så du har din ekonomi som du har nu, så att säga, det har du järnkoll på, avtal och alla såna här grejer. Det, eller hur mycket släpper du till din agent?
Nej, men alltså när jag tävlar och så vidare, alla pengar jag får, jag har ju koll på vad jag får. Jag har ju, det är väldigt viktigt för mig att jag också vet om liksom, hur mycket jag får och vad det, vart pengarna går. Sen så har jag en revisor som också fixar och liksom... med allting med moms och skatter och så vidare. Men det är ju väldigt bra grej för mig att veta. Man lär sig väldigt mycket av att fråga och vara med under vissa möten. Och det får ju mig bara att känna liksom att jag blir bättre som människa. Och det är någonting som intresserar mig också. För att senare i livet så vill jag ju liksom kunna sköta allt det där själv. Så att det är ju perfekt att kunna hålla koll lite och fråga lite av det. Ta in lite information.
Men tanke på det du berättade med att det inte alltid fanns mat på bordet och sådär. Hur viktigt är det att ha pengar på kontot nu?
Det är väldigt viktigt. Alltså det är väldigt, väldigt viktigt för mig. För att jag vet ju som sagt vad det är för slags barndom jag har haft. Och även fast det har varit liksom fint med många minnen och så vidare. Och det, min mamma har gjort det bästa hon har kunnat göra. Men jag vet också vad det är jag vill ge till mina barn. Så att det är också ett. Det är också därför jag kämpar så som jag gör nu, för att jag vill kunna se att den framtiden jag försöker skapa senare kommer vara en bra framtid för mina barn och för mig själv och min man då. Så det gäller ändå att tänka på det redan nu och tänka på ekonomin och inte bara liksom göra sig av med alla pengar, utan man vet aldrig hur det blir, men det gäller ändå att ha liksom ett sparkapital så att man kan klara sig, så att man kanske investerar i fonder eller aktier och ta hjälp av folk som kan. Det är det viktigaste just nu. För det går att tjäna pengar. Det går att tjäna pengar på det lilla du har. Det kommer kunna växa.
Men hur är det? En del blir ju mer slösaktiga när de väl får pengar på kontot. För att man har haft det jobbigt när man är yngre år. Och andra blir väldigt mer sparsamma. Hur skulle du beskriva det själv?
Om man jämför exempelvis mig och min syster Binta. Jag vet att hon är inte sådär lika. Jag ska inte säga att jag är slösaktig. Men jag är också den personen som försöker. Jag unnar mig. Jag unnar mig för att jag vet att livet är kort. Och alltså, vi kan ju dö när som. Jag kan dö här och nu. Men jag vill ändå kunna veta att jag har liksom. Kunnat unna mig, jag har mått bra. Det gäller ändå att må bra och inte liksom bara jobba utan att unna sig. Alltså, du måste ju kunna vara glad över sättet du har fått dina pengar. Men ändå tänka på ekonomin. För får jag in pengar, då ligger jag undan och sparar en del i fonder och så vidare. Och sen så kan jag absolut köpa någonting litet. Men jag har ändå koll på vad jag gör. Men min syster, jag vet att exempelvis om hon har tänkt att köpa någonting, så kan vi komma till den punkten där hon säger att ja, men jag ska köpa den där. Och sen säger jag bara, ja, men gör det. Och hon bara, jag ska nog spara pengar. Jag behöver inte det där. Och jag bara, unna dig, du behöver det. Visst, du har ju tänkt på det i typ 53 år liksom. Alltså, så att hon är lite mer sparaktig än vad jag är där. Men man ska göra det man mår bra av utav också. Och det är att lägga pengar på bra mat, god mat, aktiviteter som man gillar att göra. Men ändå tänka på att ha en sparkapital.
Låter ju otroligt vuxet och rimligt också. Tycker jag. om vi växlar ämne lite kort. Det har inte så mycket med ekonomi att göra. Men jag har ju sett en del uttalanden som du har gjort att religionen betyder en hel del för dig.
Mm, absolut, det gör det. Jag är ju muslim och född som muslim, ja. Och det betyder väldigt mycket för mig. Jag ska inte säga att jag är 100% religiös, för det är jag ju inte, men jag använder min religion till att göra mig till en bättre person. Exempelvis, jag vet liksom om det är så att man kommer på så här dåliga tankar och man kanske vill göra någonting dåligt, så tänker jag ju en extra gång, för att Gud ser ju mig. Och jag vill liksom inte dö här och träffa Gud och sen så bara, varför gjorde du det där? Och jag bara, ah, det kändes bra. Nej, så att jag tänker ju liksom en extra gång, samt att jag har Gud som hjälpredare i mitt liv för att hålla mig i schack. Och att be och bara liksom ha den här tiden för Gud och sitta och liksom bara prata med någon högre makt, det är otroligt fint för mig, och det ger mig ett sånt lugn. Och det gör liksom också att har jag haft liksom så här hektiska dagar eller har jag mått dåligt, så kan jag vända mig till Gud. Mår jag bra och allting går bra, så vänder jag mig fortfarande till Gud och jag känner att han finns där och han svarar liksom på mina bönor.
Det är lite, man ska kunna jämföra lite med andra som mediterar.
Absolut, absolut. Vi alla gör ju det på olika sätt och liksom man ska göra det som känns bäst för en själv, och det är väl det jag gör. Så att jag känner att det där är en viktig del i mitt liv som jag kan använda mig av och kunna liksom känna ro hos. Och det är att be, det är att liksom meditera och bara släppa allt annat och vara just där och då. Det ger mig otroligt mycket glädje faktiskt.
Men har religionen aldrig varit ett tvång för dig, eller känt som att nu måste jag göra det här?
Nej, aldrig. Vi är ju, alltså jag är ju inväxt i en familj som är muslimer liksom. Men min mamma och pappa, de har aldrig tvingat på oss någonting liksom med att men nu måste ni göra det här, eller vet. Islam handlar om att du liksom, du kan inte tvinga någon till att bli muslim. Den måste hitta sin egna väg i det. Och vet, jag har ju känt att det har varit en fördel för mig att kunna ha min religion bakom mig, för att det har hjälpt mig till att liksom vara en bättre person. Vet, man tänker så mycket på andra också. Det här med att exempelvis ge almosa, typ så här, ge pengar till de fattiga, tänka på dem. Det, man får en helt annan syn i livet. Och det är jag väldigt, väldigt glad över. Att, vet, man sätter sig ner på någon. Även om det är liksom, om du har ett kompisgäng som pratar illa om någon handikappad eller någon som har något problem. Alltså det är väldigt bra du säger till, för att ingen vet vad som kan hända. Du själv skulle kunna bli handikappad imorgon. Så man ska absolut inte se ner på någon, och man ska liksom behandla alla så som man själv vill behandla. Då det gäller att man får växa upp i en sån miljö hemma där man får lära sig de här grejerna, för att det är viktigt att man, att alla människor känner sig lika mycket värda.
Islam har ju förknippats ju för många, tror jag, här i västvärlden och inte minst i Sverige, att man klär sig på ett visst sätt och det finns ju en massa attribut kring det, men det känns inte som att den biten är inte viktig för dig.
Nej, nej, det har inte varit viktigt för mig att till exempel bära sjal, utan jag känner att jag kan vara en lika bra person som jag är nu. Och som, om det är så att jag skulle vilja bära sjal, jag skulle kunna vara likadan. Så jag har aldrig varit en tvångsgrej hemma heller, där att min mamma har liksom tvingat oss att bära någonting som inte vi har liksom velat bära. Utan vi har levt väldigt fritt, men vi vet också vad som är rätt och fel. Och vi vet också hur vi ska ta till liksom religionen för att det ska kunna hjälpa oss i vårat liv. Och vet, för att bemöta andra människor runt omkring en, och liksom för att allmänt på bra.
För det känns ju inte så, om man tittar på ditt Instagram så är det ju snarare tvärtom. Alltså det är som inte otroligt mycket kläder på, utan det är träningskläder och det är bikini och med den typen av kläder. Så det är ju lite så här, jag som ju inte är muslim är liksom, det blir ju lite så här, ja men okej. Man kan tydligen kan vara väldigt, på väldigt olika sätt fast man har samma tro.
Ja, absolut. Alltså jag ska inte döma folk liksom. Jag älskar att ha på mig bikini. Jag älskar att liksom befinna mig på stranden och vet, bara vara mig själv. Och mig själv är, jag är självsäker i en bikini, så jag älskar att ha på mig det. Jag tänker liksom inte titta på stranden med jeans och en hoodie liksom. Men jag tycker det är asnice. Alltså sen så förstår jag, det är många som blir liksom, ah, men muslimer är inte så, men la 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 la. Det får de väl säga liksom, men de vet ju inte den relationen jag har med Gud. Alltså om jag är bekväm med det så är jag ju bekväm med det, och det får, så får det vara. Ingen annan kan döma mig förutom Gud, och det är så det är. Så att alla får leva sitt liv på sitt sätt.
Men du har inte fått en massa propåer från människor som är muslimer, att så där klär man sig inte och så där gör man inte, och det är fult och dåligt?
Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte vad jag kan tänka på. Faktiskt inte, men absolut finns det ju folk som vet, så här, tänker det, och självklart har ju det respekten, exempelvis om jag går in till en moské eller så vidare, då tänker man ju på klädseln och det, så här, täcka sig och så vidare för respektens skull. Men sen så känner jag liksom att annars är jag ju som jag är. Jag har alltid älskat att vara så där lite naken och så.
Men jag tänker just på ställen som Hjällbo och Angered och så vidare. Det finns väl rätt mycket, åtminstone får man den uppfattningen, att det finns rätt många som är väldigt, vad man ska säga, en citationstecken, rättrogna, eller vad man nu ska kalla dem för, som håller väldigt hårt på det här och gärna förkunnar det till andra, och till och med går omkring och har pekpinnar och har åsikter om det här. Men det har du aldrig känt av där du bor?
Alltså jo, absolut. I Hjällbo har man ju levt i det. Men samtidigt så har jag ju, alltså, jag tror att man får vara stark i sig själv också och liksom tro på den personen man är, för att alla är i olika steg i livet. Så att en person självklart kommer jag absolut vilja döma, men jag tror, istället för att döma och gå fram med en pekpinne, så är det bättre att lära och försöka ge kunskap, istället för att vara den här personen som bara, det här ska inte du göra, det är så dåligt, oj oj oj, alltså det där tycker jag är dåligt. Om du vill lära någon så kan du absolut lära det på ett bättre sätt, så att den tar till sig kunskapen och tänker efter en, liksom, en tillgång. Men jo, men det är klart. Sen absolut så har det ju varit att i Hjällbo och så vidare, det är mycket religion där borta. Vi har många muslimer, vi har många kristna. Men jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet förrän nu. För att vi alla har kommit överens. Alltså det har aldrig varit ett problem för oss. Vi har liksom kristna som muslimer och vet, svarta som vita. Det har aldrig varit ett sånt här problem, liksom samhällsproblem så som det är när man läser tidningar och så vidare. Utan vi har ju liksom kunnat köra på med vårt och älska varandra och ha så kul med varandra. Så att de problemen som finns i vissa länder där mellan liksom kristna och muslimer, alltså jag förstår inte det. För det ska inte behöva liksom vara så mycket drama, och det ska inte vara så mycket krig på grund av liksom ens religion. Och det är bara så ledsamt när man ser liksom hur bra överens vi andra kan komma, men att det inte funkar i det andra länder. Och sen så är det mycket politik inblandat. Det är mycket annat som inte vi vet om. Så att det får man också ta hänsyn till.
Men jag tycker ju att det du berättar nu är ju inte riktigt den bilden som ges i media.
Nej. Nej.
Vad har du att säga om det?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Alltså, vad menar du nu då?
Nej, man tänker så här att hur man beskriver de här förorterna, som exempel Hammarkullen, Hjällbo, Angered och så vidare. Det är inte riktigt den här samvaron och det här fredliga och att man har kul tillsammans med varandra. Utan det är ju väldigt mycket, man pratar väldigt mycket om motsättningar och man pratar om invandrarproblem och man pratar om alla möjliga sådana här grejer. Det är åtminstone, nu tycker jag att det är mycket det man matas med från media.
Absolut, så är det. Och jag vet också att nu när jag flyttade därifrån för några år sedan, så var det liksom att jag fick kommentarer från vissa: åh, äntligen har du flyttat därifrån. Och jag tänkte bara, vadå äntligen? Åh, men fy vad härligt att du bor liksom i ett säkert ställe nu. Och jag bara, men alltså Hjällbo var ett ställe där jag kunde gå igenom centrum mitt i natten och aldrig känna mig rädd. För att alla de som var där om nätterna, det var människor man kände, det var kompisars syskon, vet. Och det har alltid varit att jag kommer ihåg, även nu när jag åker dit och hälsar på min mamma och hon har massa tunga påsar och vet, jag hjälper henne, vi har kanske 5 påsar var, så kommer det fram liksom killar och tjejer och bara, ah, men behöver ni hjälp? Ah, men herregud, vet, så här, den här respekten det finns för föräldrar där, den har jag aldrig sett någon annanstans. Alltså den sammanhöringen och den kärleken som finns där, det är någonting som jag som är uppvuxen där alltid kommer vara tacksam över. Och jag är glad att jag har fått se det och jag har fått vara med om det. För att det är, det är liksom, it's rare. Man ser inte det överallt.
Ja, fast fantastiskt att höra. Du är tillbaka till Instagram. 218 000 följare har jag sett.
Du.
Hur sjutton får man 218 000 följare?
Alltså man deliver content, man ger följarna någonting de gillar att se och någonting som gör att de vill komma tillbaka till. Men jag tycker det är kul, man ska vara sig själv och bjuda på sig själv om man gillar att göra det. Följaren kommer för att de självklart ser någonting de gillar och får dem att stanna kvar. Så att det har varit väldigt mycket med idrotten och sen så, jag är inte sådär jätteprivat utav mig, men jag visar ändå lite när jag åker utomlands och det är mycket bikini, mycket strand, för att det är personen jag är. Jag älskar att vara på stranden, jag älskar att bada. Alltså vatten för mig och naturen, det är frihet. Jag känner mig så fri och jag känner mig som Caddy. Det är jag. Så att det är mycket sånt de har fått följa med på och... ja, de får väl lära sig lite då saker om mig som inte de visste och vet, det är mycket, det är kul.
Ja, de tror att det är många saker som vi har pratat om nu som jag misstänker att de inte vet.
Precis, det är väldigt mycket för att det är svinskoj. Ja. Varje gång man får reda på någonting nytt om en person så är det ju bara, det är bara jätteroligt.
Men vilka grejer skulle du aldrig lägga ut på Instagram?
Nej, men jag har inte bara varit den här typen som exempel, läget så här, förhållanden och så vidare. Sen så är det har varit väldigt mycket utlägg när det kommer till, som sagt, när jag reser iväg och min idrott, vissa gånger ibland med typ så här kompisar, men det har väl varit mer fokus på det andra. Sen om jag känner för det, absolut, då kan jag lägga ut det, men jag tror att det har bara varit så mycket annat liksom som har lagts ut.
Men vilken betydelse tror du att du har för dina följare?
Alltså när man läser många kommentarer, jag blir så glad. Och en sak som många frågar mig är, hur orkar du svara på dina kommentarer ibland? Alltså för mig, det handlar inte bara om att jag får kommentarer, utan de människorna, de gör också min Instagram. För utan dem, vem ska jag lägga ut bilderna till? Och alla videos och all content, liksom, det finns inte. Så att vi alla gör ju varandra en tjänst. Och jag får så himla mycket glädje när jag läser många kommentarer. Och det är många som säger att jag är en inspirationskälla för dem. Och att jag har hjälpt dem på vissa sätt. Och det är jättefint. Det gör mig så himla glad. Och det gör också mig väldigt mycket krut till att lägga ner väldigt mycket tid och arbete på det. För att det är någonting jag tycker är svinroligt. Och kan jag hjälpa någon på något sätt så vill jag bara göra det ännu mer. Så det är svinskoj, det är en jättebra plattform.
Jag blir lite nyfiken på att liksom, du lägger ner mycket arbete på det. Vad är det för typ av arbete som du behöver göra?
Alltså det är väldigt mycket, exempelvis det, när det kommer till bilder, alltså det handlar om att köpa bra equipments, kameror, allting för att din content ska vara så top notch som möjligt. Och det är liksom mycket planering kring det. Ja, alltså allting du skriver på Instagram under bilderna och allting, det är mycket, alltså man ska ju tänka kring det också. Så,
Men det är bra kamerautrustning kan ju alla skaffa, men det är ju någon som ska ta bilderna.
Precis, så därför måste man ha en sån här audition liksom och ställa upp massa människor och bara be dem att ta bilder, så får man se vad det är för liksom, vad de kan göra. Och sen så får man välja den bästa. Så det, är också, det kan också vara svårt. Alltså, jag har ju vissa som fotar mig på träningen och lite andra ställen, men det gäller ändå att liksom göra det bra. Jag är väldigt petig när det kommer till mina bilder. Jag vet ju jag vill ha ljuset och liksom allt det där. Så att ja, det kan vara tufft ibland.
Så du menar att du har med dig en fotograf ner på träningen?
Ja, jag har väl en som kommer dit. Alltså ibland. Sen så tar jag hjälp av mina träningskompisar också. Så de tackar jag så väldigt mycket för all kärlek och hjälp de ger mig.
Du... En fråga, vad tjänar du mest på, friidrott eller Instagram?
Friidrotten faktiskt. Friidrotten, absolut. Men det finns absolut pengar att hämta i Instagram, vilket är väldigt roligt. Så att det där blir ett sidojobb som lönar sig. Alltså ju mer tid du lägger där liksom, och ju mer planering du gör, så finns, alltså du kan ju tjäna pengar på det. Och det är det man ska komma ihåg också. Det blir nästan som ett jobb, ett influencerjobb om man säger så.
Men ett annat jobb som man skulle kunna tänka sig att du skulle kunna ta, det är ju att vara fotomodell.
Tycker du det?
Ja, det tror jag nog inte jag är ensam om.
Jag har hört det flera gånger, men vad roligt, tack så jättemycket. Tack.
Men vad tror du om det?
Ja, men det hade varit roligt, jag älskar kameror och jag älskar att göra liksom så här olika jobb när det kommer till exempelvis visa upp träningskläder eller vanliga kläder. Just nu liksom befinner jag mig ändå i den här friidrottsvärlden och idrottsvärlden, fitness och så vidare. Så att jag tycker det är väldigt roligt när jag får lite så här uppdrag och åka och fota mig i Stockholm exempelvis, eller att göra någon reklamgrej. Jag tycker det är sånt jätteroligt faktiskt.
Så det är kanske ett framtida yrke?
Ja, absolut. Alltså, absolut. Det hade det absolut kunnat vara. Jag tycker sånt svinskoj, så yep.
Du, jag tänker på en annan grej. För inte så länge sedan så var det en tjej som heter Emma Kimmelainen som berättade att hon avbröt sin satsning inom Formel 1. Hon var racing-tjej som 21-åring. Därför att hon var nära att få ett kontrakt där. Men det visade sig att en sponsor skulle komma in och skriva på. Då sa de till henne det att vi skriver på om du tar topless-bilder. Har du råkat ut för den typen av grejer?
Aldrig. Men vänta lite, är du seriös?
Ja, det är seriöst. Du kan googla Emma Kimmelainen. Som 21-åring så var hon nära att bli antagen i ett Formel 1-stall.
Vänta lite, så de säger liksom att för att vi ska kunna liksom ha det här kontraktet så behöver du gå med på att ta topless-bilder?
Det var en sponsor som sa det. Det sa de inte inledningsvis, men det var så det kom ut. Och då var då hon... sa aldrig livet och la ner racingen under 4 år.
Fy vad synd. Alltså det är en kränkning. Alltså, så, nej, det där är inte okej. Okay. Alltså tänk, jag tror inte de liksom säger det till en kille när de skriver ett kontrakt. Det är inte okej okay alls.
Men har du sett sådana tendenser eller hört sådana grejer?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men alltså, då hade det blivit hushelvet alltså. Det är inte okej. Okay.
Hur hus i helvete hade det blivit då?
Väldigt jävla mycket hus i helvete. Det är brunnit överallt.
Men det där är ju extremt. Men jag tänker på just det du sa om de bilder och så vidare som du lägger ut och sådär. Och det vi har pratat om. Hur är den typen av kommentarer, alltså nedsättande kommentarer av olika slag? Får du sånt?
Alltså grejen är så här. Saken är den att det ska ju inte ens behöva spela någon roll hur jag eller någon annan tjej klär sig. om det är så att jag väljer att klä mig sexigt, så ska jag ju inte få såna här äckliga sexualiserade kommentarer på grund av min klädsel. Men det får man ju, det får man. Alltså det är så himla ledsamt och att det ska behöva liksom gå så långt. Man bara, alltså jag fattar inte varför det ska liksom gå över till den punkten att man inte pallar liksom.
Vad gör du med de kommentarerna?
Nej, men man får ta bort. Man får liksom radera. Ibland orkar man inte. Det blir så mycket så att man bara... Jag blir så trött, ärligt talat.
För jag tänker dels det, men jag tänker också just det vi också har varit inne på den rasistiska sidan. Får du mycket åt den här typen av kommentarer?
Faktiskt inte. Faktiskt inte. Det kan väl vara någon grej typ. Och mycket av det kan komma ifrån exempelvis om jag postar en bild med mina kompisar som är ljushyade. Eller en kille som är ljushyad. Då får jag kommentarer liksom att vad gör du med en sån vit kille? Det är så här massa rasistiska kommentarer som jag bara känner att det är inte tillåtet här under mina kommentarer. Alltså antingen så tar du din kommentar och sticker och skriver under din mammas bild. Eller så kan du stanna kvar här. Och jag kommer inte blocka dig, men ha respekt för andra människor. Alltså jag tolererar absolut inte sånt. Jag tänker inte tolerera det heller under min Instagram. Det går inte. Det är liksom inte, det är inte sättet jag är uppväxt på. Så att sånt där är väldigt, jag blir så trött av det. Och det kan också vara väldigt många mörkhyade som drar såna där konstiga kommentarer om, vet, ja men du ska ha en mörkhyad man, du ska liksom inte vara med dem där, eller vet, såna där grejer. Man bara, fast du, alltså man får ju tänka efter av det man säger. Jag skulle inte vilja att någon liksom kommer till mig och säger något rasistiskt till mig, så varför skulle jag vilja gå ur min väg för att säga det till någon annan? Det har jag aldrig förstått. Så att det blir väldigt många block på sådana människor. Och det blir väldigt många raderade kommentarer. För att jag vill inte ha en sån... Jag vill inte ha den här dåliga viben på min Instagram. Utan man ska respektera varandra och varandras åsikter. Självklart, jag har en öppen Instagram. Vilket gör också att det är möjligt för folk att skriva sina åsikter. Men det finns en gräns på det. Så att man får ha lite kontroller.
Men du orkar svara dem då alltså?
Absolut, vissa svarar, vissa blockerar det bara. Så att du inte liksom, du kan inte komma in hit och störa den freden som finns här på sidan. Utan du får ta helvetet någon annanstans. För sådana där grejer, det är att gå över gränsen. Jag är inte alls okej med det.
Men det är liksom lite intressant du säger. Det är ju någon sorts rasism även från andra än vad, en just de man ska säga, ursprungsvita i Sverige. Eller vad man ska kalla dem för.
Precis, det där har jag upplevt väldigt mycket, speciellt på Instagram, av folk som är den färgen jag är. Alltså jag förstår inte det, liksom man har blivit förtryckta i så många år och det man är medveten om hur mycket skada det har gjort. Men varför ska man vilja då liksom överföra det vidare? Varför ska man liksom ta vidare det? Varför? Jag förstår inte det, så att där får man vara lite mer liksom... Där får man säga till. Och många tror ju att jag som person inte är inne på min sida. Många tror att det kanske är någon jag har som skriver åt mig. Så när jag väl går in och skriver så blir de väldigt så här: oh my god, I'm so sorry, I didn't mean to. Man bara, fast har du skrivit någonting och sen tryckt på att posta det, så har du ju menat det. Sen bara för att jag skriver och liksom svarar dig, så får du stå för ditt kast. Så är det bara.
Ja, det är fantastiskt det där. Man tror man är anonym fast man är offentlig.
Men precis så är det, och det är många som vågar mer bakom skärmarna än vad de hade gjort liksom in real life. Men det ska ju inte liksom få folk att tro att de kan göra vad som helst även fast de är anonyma.
Men är det bara bakom skärmen som du upplever det här, eller när du rör dig på stan eller så där? Vad upplever du då?
Jag har haft turen att inte ha upplevt det där så mycket här i Sverige. Det har kanske varit någon kommentar där då liksom, men inte så mycket som exempelvis. Jag kommer ihåg när jag var i Ryssland, då så var vi på väg hem till hotellet från arenan. Och när vi väl går då så kommer det en liten pojke som cyklar och han bara pekar på mig och säger nigger, nigger. Och du vet, jag var ju typ 15, ja men det var 16, det var då innan ungdoms-OS. Jag blev bara chockad, jag bara kollade på honom samtidigt som han står och pekar på mig och säger nigger, nigger. Och att mina kompisar, alla blev så chockade. Och jag visste inte vad jag skulle, alltså det, jag tänkte bara, vad som pågår, va? Alltså hur kan man säga något sånt? Och det är också hur du är uppvuxen. Alltså jag tror att det är många föräldrars ansvar att ta ansvaret för sina barn och liksom uppfostra dem och inte tänka att, ja men människor där ute ska uppfostra mina barn, influencers ska uppfostra mina barn. Nej, barnen kommer hemifrån och där ska de ha en uppfostran för att veta vad de ska säga och göra när de går ut från dörren. Alltså så är det bara, det är plain and simple. Så att det är väldigt jobbigt och det är kränkande. Och man känner sig så ensam, man känner sig så himla utstött när man får liksom sådana kommentarer, och det är inte alls kul.
Hur så. Politiskt medveten är du?
Jag försöker inte blanda i mig så mycket liksom, i politik, men det är klart att man liksom håller koll och läser en del och det håller sig uppdaterad.
Vad röstar du på?
Ska man säga det?
Nej, det får man absolut välja själv om man säger det. Det är bara en fråga jag slänger ur, men man kan säga att det finns något som heter valhemlighet i Sverige.
Okej, okay. Jag är tyst om det då.
Ja, det säger du vill. Men jag misstänker att du inte röstar på SD.
Absolut inte. Jag ligger på andra sidan.
Vad tänker du om det, om SDs framfart, om vi nu ändå tar upp dem lite kort här? Det är ändå 20% av svenskarna som skulle kunna tänkas rösta på dem.
Absolut. Och saken är den här att jag förstår ju självklart att det är många svenskar som blir upprörda när exempelvis det kommer in många invandrare och det. För det första så måste vi ju ha koll på människorna som redan bor här och som betalar skatt och så vidare. Vi behöver ju liksom få möjligheterna först innan många kommer in. För jag tror också att det är många som liksom pratar om att invandrare som kommer in, de tar alla våra jobb och de får alla chanser som vi får. Men saken är den också att gör du ditt jobb, alltså gör du det du ska göra bra, så kommer du inte bli av med det till att börja med. Samt att Varför ska det gå så långt så att liksom människor ska vända sig mot varandra och det ska bli typ andra världskriget, tredje världskriget här? Jag förstår inte. Alltså vi har nog kunnat leva på bra tillsammans, så att det blir bara så mycket hat. Alltså det har bara väckt så mycket hat, och jag tror också att det här beror väldigt mycket på vad som hände i USA. Det här med när Trump satt. Alltså det är mycket som har kommit upp och det känns som att det blir så divided. Alla liksom, alla raser delas in i grupper och det är så ledsamt. Alltså man,
känner du av det här i Sverige, tycker du?
Ja, men jag känner väl att det är många som börjar visa mer av sin riktiga sida och vågar liksom stå för de här, det de står för, som inte alls är så himla okej. Det är de här rasistiska sidorna och allt det där.
Men kan man tänka sig att att det är de som är orsaken till polariseringen, eller är det så att faktiskt någonstans människor där ute både tycker och tänker på ett halvrasistiskt eller underförstått rasistiskt sätt? Liksom, vad är hönan eller ägget där?
Alltså jag undrar det också, ärligt talat. Jag vet inte.
Ja, det var någonting jag kom på bara.
Ja, men det är bra faktiskt. Jag vet inte.
Jag tycker det är en intressant fråga. Jag ställde mig den med för ett litet tag sedan när jag just funderade på det. Men när folk skriver massa skitkommentarer, är det för att de har Sverigedemokraterna som förebild, eller är det för att de har de åsikterna och sen kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna?
Jo, men jag tror att de kanske redan har de här åsikterna, samt också att världen ändrar på sig, alltså Sverige ändrar på sig nu. Liksom har det ju varit väldigt mycket så här invandring och det har ju varit svårt för Sverige att liksom kunna, ja, man ska, alltså, jag tycker inte man ska stänga gränserna, för det finns så mycket folk att hjälpa, men samtidigt så måste man ju också ha koll på sitt land och sina människor och hjälpa de som redan finns här. Och jag tror också att det är det många blir ledsna över att de inte får den hjälpen. Men sen så ska det liksom släppas in massa andra människor. Men alltså, vart ska hjälpen gå? Och kommer den hjälpen räcka till alla? Så att jag tror det är många som inte förstår sig på liksom, politiken. Samt också att de inte får raka svar från vår statsminister och så vidare. Det är liksom bara väldigt klurigt, och det SD gör är att de säger så det de vill ha, och de ger raka svar så att folk förstår. Det är liksom inget krångligt. Så att, och det är också att man måste tro på sina ledare. Och jag tror inte att det är många svenskar som gör det just nu.
Du, om vi lägger politiken åt sidan och drömmer lite istället.
Mm.
Vad drömmer Kaddi om att göra om 10-15 år?
Jag drömmer om att uppnå alla mina mål inom friidrotten. Det första är väl att uppnå 7 meter. Över 7 meter, det är en dröm absolut. Men sen absolut att skaffa familj och kanske bli en större businesswoman. Kanske någon dag ha sitt egna märke inom idrotten. Jag älskar idrotten, så jag vill ju vara kvar i den på något sätt. Och jag vill också skapa någonting som kommer finnas kvar. Som mina barn kommer se, deras barnbarn och så vidare. Jag drömmer om att bli ihågkommen som liksom den här idrottaren jag är. Och en förebild samt en person som har skapat någonting.
Ett OS-guld?
Alltså, ja. Absolut. Sen när det blir det får vi se. Men jag kommer absolut ge mitt allt på alla OS jag åker till. Så är det.
Du har ju under de här en och en halv timme nästan som vi har suttit här och pratat haft en, vad ska jag säga, visat vilken bred erfarenhet du har redan fast du är så pass ung som du är. Om vi säger så här att om du skulle dela med dig om lite tips till yngre om livet och det livet som du har levt, och det är många som sitter i den situationen som du kanske var för en 15 år sedan eller vad det nu må vara. Vad skulle du vilja säga till dem?
Jag skulle vilja säga att tro på det du vill. Alltså, för det första, våga vara dig själv, och det är också mycket av det som jag försöker visa på min Instagram. Våga stå där du står och liksom våga visa dig från liksom den synvinkel du vill visa dig ifrån. Alltså du är du, och det där är redan speciellt. Du klarar av så mycket mer än vad du tror. Man måste bara tro på sig själv och våga jobba för det man vill göra och det man vill uppnå i livet. Så är det bara. Så att våga vara du och våga kämpa på. Och sen även unna dig själv. Unna dig själv, ha kul i livet och omringa dig av med människor som älskar dig, supportar dig. Och du ska veta också att det de ger ska du kunna ge tillbaka. Alltså var med människor som du känner att fan, jag får så mycket utav den här personen eller de här människorna. Och på så sätt så kommer du också bli en bättre person. Och liksom var med människor som kan ge dig någonting i livet.
Men livet är ju inte alltid som en kul bana att springa på. Ibland är det ju motgångar, och det har ju du också upplevt. Har du några tips där? Hur klarar man av de här motgångarna? För alla är ju inte uppvuxna i orten.
Alla är inte uppvuxna i orten, men tänk på att... Det var roligt. Nej men gud, man ska, alltså, det är också då det gäller att liksom omringa sig med människor som kan pusha en och liksom ta fram den här glädjen i en och den här glöden, och tänk på varför du gör det du gör och varför du har gjort det du har gjort. Alltså, älskar du det? Älskar du inte? Ja, men lämna det då. Liksom, älskar du det så vet du att det finns något mer att kämpa för. Det är, liksom, det är inte slut på liksom, alltså, eländet kommer ta slut någon gång, så att det är bara att kämpa vidare och tänka på bättre dagar. Tänk på det du kan göra och gör liksom, sätt upp massa delmål. Omringa dig med bra människor som får ut det bästa ur dig och ge hjärnet.
Fantastiska slutord. Ge hjärnet tycker jag är riktigt bra. Som sagt, nu har vi suttit här i snart en och en halv timme. Din reflektion, hur har det varit?
Det har varit så himla roligt. Alltså verkligen, det här har varit så himla avslappnat. Det känns verkligen som att jag har känt det typ så här, under en längre period. Vilket har varit skönt, för att det gör också att man vågar liksom öppna sig själv och det bara flyter på. Så jag är jätteglad över att jag har fått vara med i ditt program.
Ja, jättekul att ha dig med här. Kadi, om du skulle få önska en gäst till den här podden, vem skulle det vara?
Det är nog Zlatan.
Varför då? Ja.
Men han är så intressant. Alltså han är ju verkligen, han är ju som sagt själv från orten. Och han har ändå gått igenom väldigt mycket. Och även går igenom väldigt mycket. Han sticker liksom hål i folks ögon. Och du vet, folk tycker att han är ett störningsmoment. Men han gör det så bra. Och jag skulle jättegärna vilja lyssna på liksom hans historia. Och hur han har liksom tagit sig igenom livet för att komma dit han är idag. För att han har ju varit där i botten och du vet, men han har ändå kommit någonstans. Så att det har varit intressant att höra på faktiskt.
Mm. Det håller jag helt med dig om. Och det är ju inte, tycker jag i alla fall, för mig inte helt ouppnåeligt. Så att håller jag på tillräckligt länge så kanske ska jag få lyssna på Zlatan om ett antal år. Vem vet? Det vore jättekul.
Precis, vem vet? Den som väntar på något.
Ja, precis. Slutligen, om man vill följa dig och få tag i dig, hur gör man då?
Jo, men då kan man som lättast gå in på Instagram och skriva in Kadi Sagnia. Så hittar man mig där. Du får gärna lämna lite DMs, följa för lite smått och gott där. Sen om det är så att man skulle vilja göra lite samarbeten eller sponsra eller vad det nu kan vara, så får ni jättegärna skriva till mig på mail på kadisagnia@live.se. Och så kan ni även följa mig på Facebook. Men jag är inte så aktiv på Facebook, men mer på Instagram. Så ni är väldigt välkomna. Jag hade uppskattat all kärlek.
Härligt, och du har ju en agent också. Stina Funke nämnde vid något tillfälle. Så henne kan man kontakta också.
Precis. Stina Funke och Daniel Westfeldt kan man även kontakta, som är mina managers.
Kadi Sagnia, ett jättestort tack för att du vill vara med i den här podden. Tack så hemskt mycket.
Tusen tack själv. Vad kul, det var jätteroligt. Tack så jättemycket.
Sådär ja, hem och träna nu. 3:30 i stående längd. Skicka en film till mig när du klarat det. Om du vill lyssna på fler intressanta idrottsstjärnor, då finns exempelvis skridskokungen Thomas Gustafsson och fotbollsdrottningen Lotta Schelin bland tidigare avsnitt. Om 2 veckor så kommer en av Sveriges genom tiderna mest omskrivna kvinnor. Är du nyfiken? Kolla in flödet i poddens Instagram. Till dess, ja, du gör det som vanligt. Häller upp något gott att dricka, sätter dig med en vän i soffan och njuter av att vi går mot ljusare tider. Ha det gott!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.